Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Och denna vecka så har vi tillbaka Fredrik Sandberg från tidningen Elbilen.
Hallå, hallå.
Vad trevligt. Mannen med den raspiga rösten.
Ja, det är tidigt på morgonen den här grabbar.
Dessutom, whiskyn redo liksom.
Ja.
Ja, så är det. Vi är ju rätt vana vid det här. Du var ju också med här, vi pratade om förra veckan med jag och Kristoffer Arbato. Köpt bilar och du var också med, så jag tänkte att nu är det dags att prata om dessa bilar, så vill vi helt enkelt ha med dig igen. Och ja, Kristoffer Gullin, trevligt.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Hur har din vecka varit?
Lite snopen, jag hämtade en testbil och sen så blev jag sjuk, så att jag har mest suttit hemma hela veckan. Men det börjar ordna upp sig nu och det är väl tur det. Nu ska det ju filmas en massa, så att
Basilio, men går inte igenom tv-rutan.
Nej, det är väl tur det.
Jag har också legat hemma i veckan här med tredje gången covid.
Mm. Oh. Nej, jag hade bara förkylning.
Ja.
Hur vet du det? Ja, gjorde du ett test?
Ja, det har jag faktiskt gjort.
Du har gjort det?
Okay, det finns ju sådana här på apoteket.
Men Fredrik, som var hemma i covid, du lyckades ju göra det relevant ändå, så att säga, genom att intervjua teknikchefen för Cadillac här.
Ja, just det. Vi gjorde en liten Teams-intervju.
Just det.
Jag tyckte jag skulle vara på plats där. De visade upp den där Cadillac Lyric igår.
Ja, just det. Jag var ju på plats.
Ja, du var det. Var du uppe här?
Ja, visst. Jag tänkte att nu kan man få träffa Fredrik, men ja.
Ja, nej. Här då. Jag låg hemma i soffan.
Intressant bil också, måste jag säga. Mer om det snart. Vi ska nämligen prata om att Volkswagen-koncernen går över till agentmodell och Byd Seal har svenska priser. Lite snabbt om Cadillac Lyric. Och sen har vi tre bilar som vi måste avslöja hur bra eller inte bra de är. Det är alltså Kia EV9, Volkswagen ID.7 och XPeng P7-G9. Det blir ju fyra bilar för den som håller räkningen. Först och främst så ska ju då, eller har Volkswagen-koncernen gått över till agentmodell. Och agentmodell är ju att återförsäljare inte längre är återförsäljare av bilar, utan att det är så att säga Volkswagen i detta fallet som säljer bilarna direkt till kund. Men då på olika sätt via de gamla återförsäljarna, så de fortfarande är relevanta. Men själva affären och själva det juridiska avtalet ligger mellan mig som konsument och stora koncernen då. Hur länge har man hållit på att försöka göra detta? Volvo är ju mitt i den förändringen.
Det här tycker jag har hört nu i många år. Alltså jättelänge har man hört det här att det ska komma. Och det kommer bli. Det sa man ju också när Tesla lanserade sitt sätt att sälja bilar, att det här kommer ju förändra branschen liksom. Men man bet sig fast ändå vid att ta återförsäljare och sådär. Men nu, det är oundvikligt tror jag att man måste gå över till den här modellen när man säljer dyrare elbilar liksom.
Den stora skillnaden för konsumenter är att man inte längre kan pruta på samma sätt som man har gjort tidigare. Du kan inte gå till en återförsäljare och dela till ett nytt pris på bilen liksom. Däremot så kan man ju fortfarande dela med återförsäljarna om tillbehör är väl mera intressant där, som återförsäljarna tillhandahåller, vinterdäck, dragkrok eller vad det nu kan vara. Men just priset på bilarna, de kommer ju vara det som det står nu liksom, på hemsidan.
Man vill kapa led liksom. Man måste ju det för att få upp marginalerna, tror jag.
Ja, jag tror också att det är ett sätt att göra det på. Jag är lite förvånad över att det har tagit så lång tid ändå. Jag trodde att det skulle gå snabbare.
Men det är ganska, det är väldigt stora organisationer här. Väldigt stora. Att det är ju svängen runt en atlantångare liksom.
Alltså, ja, man kan tänka tyska marknaden där. Ja, de måste ju vara enormt starka Volkswagen-handlarna. Men det som jag tyckte var intressant, om jag säger till min egen del, var ju att när jag beställde min Audi-bil så var ju det enormt många, mycket rabatter. Mm. Vi pratar ju 200 000.
Herregud.
Och bara hälften av det var ju nästan 200 000. Bara hälften av det var ju den här officiella kampanjen som fanns på Q8 när den släpptes. Men resten var ju liksom återförsälja. Jag vet inte om jag delar och gillar det. Jag är ju sämst på det.
Nej, det kan
jag, har ju liksom, jag vill ju bara att folk ska vara glada och goa. Liksom. Men det var, du vet, det ska väl lilla Peter komma här.
De vet ju, här kommer influencer Peter. Ge om en bra pris så får vi, bra i podden här.
Ja, nej, så var det inte. Utan det är liksom... Det var mycket luft i de här, någonstans kändes det som siffrorna, och att det var lite meningen att det skulle landa där. Men då kollar man ju nu då på priserna, och det är inte så att de helt plötsligt har gått ner då i takt med agent. Så det är någonstans så höjs ju marginalerna.
Ja, precis.
Men det är fortfarande så att de här, det finns ju lite såna här officiella prislister, 10% där, 5% där på olika såna här organisationer och via såna här fleet managementbolag och sånt. Och de är ju, blir ju kvar, de här, vad kallar det, ramavtalen.
Ah, okay.
Så att det gäller fortfarande att köpa via rätt organisation, mm. primärt för tjänstebilar. Så där. Men det pågår väl, det är väl Volvo som har svårare då. De hamnar ju i en situation där det gick absolut inte att pruta på EX30, förutom om du bara gick till en återförsäljare.
Mm. Ja, de har ju inte lyckats jättebra med den här transaktionen, om man säger så. De är ju mitt uppe i den, om de får säga det själva. Där du köper på hemsidan och då är det priset som gäller. Eller så går du till en återförsäljare och så kan du få rabatt. Det är ett sätt att göra det på.
Det är ett sätt, ja.
Volvo menar ju lite på också att köpa via hemsidan skapar ett mervärde. Eftersom du kan göra det hemma i din egen bostad så utan att behöva träffa människor. Eller vad heter det, liksom gå till en återförsäljare.
Det är också roligt. Det där är lite så omvänd. Det är så här, okej, du får göra jobbet och du får ta informationsrisken. By the way, vi är ganska dåliga på att förklara vad som ingår i den här bilen. EX30 då, tänker jag på. Men det här har du ett mervärde i ditt ansikte. Men Kristoffer Gullin, du berättade ju enligt egen utsago att du gillar ju det här att komma till handeln och så är bilen bakom ett skynke och så får du dra av den och så får du din blomma.
Aha. Det har ju ingenting att göra. Alltså, hur jag beställer bilen, det är ju mindre viktigt, kan jag känna.
Ja, om du hämtar den hos OF, så att säga ju.
Jo, men det hos Volvo så är det ju återförsäljarna, och jag tänker mig att Volkswagen är samma.
Exakt.
Där kommer ju återförsäljarna fortfarande vara de som är ansvariga för leveransen av bilen.
Och då är min fråga då, är du nöjd med denna modell, så att säga? Du beställer själv kanske, och sen så, fast i Volkswagens fall så och får du ju även själva beställningen, får du ju hjälp med där hos, för du kan inte liksom bara shoppa och klicka hem dem på nätet, så att säga. Men i Volvo-sammanhang så kan du ju...
Jo, men du kan ju få hjälp hos en Volvo-återförsäljare också och beställa på nätet om du skulle vilja det. Även om jag tror att de flesta inte gör det. Men
är det, min fråga då, är det här godtagbart för unga Gullin?
Jag tycker om den här modellen. Jag tror ju att vi kommer få se färre återförsäljare och liksom hallar som är mindre. Sen jag tror att vi kommer få se mera typer av showrooms som inte behöver vara lika stora. Och just de här showroomen tycker jag är jättebra. För där är det verkligen, åtminstone de jag har varit i, både med MG, Tesla, Polestar och så vidare, så är det ju folk där som är intresserade av att visa bilen. Det är inte så jävla mycket säljstack liksom, det är inte ens provkörning eller skriv på här, utan det är liksom folk som kan bilen. Och eftersom det sällan är så många bilar i hallen eller så är de ju oftast pålästa om bilen också. Så att jag upplever ju att det här showroomskänslan har ju blivit bättre. Och där kan jag absolut se en fördel att man går hem och beställer på nätet. Just hur agentmodellen versus inte, den bryr jag mig som kund mindre om. Liksom. Just erfarenheten när man kommer till hallen. tror jag kommer bli förändras de kommande 10 åren.
Apple storyfieringen av bil.
Ja, men precis.
Försäljningen.
Precis.
Mm. Ja, nej, men det håller jag med om. Alltså, det är trevligt med showroomen och att man inte är den där säljpitchen hela tiden. Utan att man får titta på grejen och känna och klämma och sådär. Och kundpersonal, det är absolut. Så det är väl lite trist att det försvinner mer och mer bort då, att den här prutningsgrejen. Jag tycker det är roligt.
Alltså där, ja.
Vi som är konflikträdda, vi springer åt andra hållet. Ja, du sa 10, här har du 12.
Ja, precis.
Jag kanske inte så illa, men...
Ja, vi får se var det landar. De stora handlarna blir ju kvar med att det ska prånglas in massa begagnade bilar där som fortfarande säljs enligt traditionell Fredrik Pryt Mån. Kristoffer Gullin, du vill spåka lite om Bydsil har fått svenskt pris.
Ja, Bydsil är ju, eller BUD, är det BUD eller BUD? Jag vet inte, alla säger olika. Sil, det är ju den här nya sedanen som de kommer med. Och vi fick ju svenska priser här i veckan. 559 900 kronor för en bakhjulsdriven sådan som är ganska välutrustad, eller ganska, den är väldigt mycket utrustad. Det är typ head-up display som saknas och sen som sagt är den bakhjulsdriven istället för fyrhjulsdriven. Jag tycker det är spontant att det låter som en ganska bra deal. Det ser ut att vara en fin bil när man tittar på bilderna. Har någon av er sett den i verkligheten?
Nej.
Ja.
Och vad tycker vi?
Ja.
Ser den trevlig ut liksom? Eller är den, sådär kanske man ska säga.
Alltså det ser ut som BUD. Jag såg den på mässan så snabbt i München. Och det var lite så här, den där borde jag ju kolla mer på kanske. Men samtidigt fanns det annat som lockade mer liksom. Så att det var ju bara så här, ja, nu finns den där och den måste jag förhålla mig till. Men inte så mycket mer än så.
Den har ju en VLTP på 570 km. Med ett 82,5 kWh batteri. Och då är det ju byggs nya Plaid-teknologi eller vad de kallar det. Det är ju LFP-batteri hela vägen.
Mm.
Och ett LFP-batteri på 82 kWh som du kan ladda till 100% och då få ut de här 570 km. Det ser jag som en stor konkurrensfördel jämfört med till exempel Model 3 Long Range där du ska ladda till 80% i vardagen.
Håller med. Det är extremt intressant att de lyckas bygga bilar med 82 kWh i den här storleken då,
ja.
Med järnbatterier. För mig är det liksom game over för all annan kemi.
Ja, det visar ju verkligen på att teknologin är liksom redo för
prime time.
Ja, men precis. Precis.
Ja, visst. Alltså om det nu, den är ju billigare än den andra kemierna. Alltså man, de siffror jag hört är väl att man kommer ner till 80 dollar per kilowattimme och sånt där. Så att det man siktar på i alla fall. Men alltså nuvarande tror jag ligger kring 135 eller sånt där på cellnivå. Jag tror inte man är nere på 100 dollar kilowattimme längre på grund av prisökningar och sådär.
Nej.
Men det säger ju sig själv att det är liksom billigare material i de där batterierna.
Ja, precis. Precis.
Vi kanske ska ändå för de som, för nu är det så här, nu är det lite tyst i klassen och ingen vågar räcka upp handen. Men LFP-batterier lite snabbt, det andra.
Litiumjärnfosfat, och då kan man tänka sig att det är järnbaserade batterier. Jag har alltså tänkt att LFP är järnbatterier. Det är det ju inte bara naturligtvis, men det, medan de andra batterierna innehåller ju då nickel, kobolt och mangan. Och nickel och mycket nickel. Och de är nickelbaserade i stort sett. Och sen är det ju då 5% kobolt eller vad det är. Och kobolten är ju en konfliktmetall som bryts av barnarbete i Kongo etc. Och nickel är ju inte heller speciellt nyttigt. Och ganska dyrt. Och smutsig tillverkning och sådär. Så att de här litiumjärnfosfatbatterierna kan man bygga och tillverka i väldiga stora volymer. Liksom. Sen är fosfat faktiskt en sån där sak som kan bli lite brist på. Men där är vi inte än.
Alltid är det något sådär.
Ja,
vad finns det för, då är ju nästa fråga då, varför är det inte bara LFP-batteri i allt då?
Ja, det är precis. Det tror jag har ju mycket att göra med att kineserna ligger väldigt långt fram i den här utvecklingen. De har ju hållit på med de här batterierna länge.
Det är ju batteritillverkare också, så de har ju såklart egna R&D-labb på det här.
Jo, precis. Och han som kommer till Hovan heter nu, vdn, han som startar det hela, han... Jag kommer ihåg den 2008 när han drack elektrolyt i direktsändning för att visa hur ogiftigt det var. Ja, men han var en riktig batterinörd liksom. Precis som Tesla-killen.
Eller Wang Chanfu.
Ja, just det.
Nej, men sen finns det ju nackdelar med LFP-batterier. De har ju en lägre energidensitet än vad de här traditionella batterierna med kobolt har. Vilket betyder att det är mindre effekt per kilo, eller vad man, hur man uttrycker det. Mindre kilowattimmar per kilo kanske man säger. Så att de blir ju något tyngre. De här bilarna väger omkring 2 ton och jämför man med Model 3 så skiljer det väl omkring 150-200 kilo.
Ja, okej. Okay.
Skulle säga, jag vill minnas att Model 3 väger runt 1800.
90. Den är ju precis nästan. Som jag, den gamla i alla fall, nu vet jag inte vad den väger nu. Jämfört med Tesla är säkert lättare alltså än Bydd. Men om man jämför Atto 3 som är Bydds lilla eller mindre bil då, med en Volkswagen ID3, så väger faktiskt Atto 3 mindre än en ID3 och har järnbatterier och har lite mer energi än den här Volkswagen.
Men ID3 har en längre VLTP om jag minns rätt, med ett par kilometer.
Ja, men det är, jo, absolut, det kanske har, jo, så är det, men det är mer, det är 61 eller 60 kilowattimmar i Bydden och det är 58 i ID3. Den är dessutom lättare bilen.
Ja, det är ju dåligt betyg för Volkswagen.
Ja, det kan man väl kanske säga i någon mån. Men det är intressant ändå, som jag skulle, alltså det här är ju tidigt ut, jag menar att i och med att Bydd nu kan bygga bilar som har samma prestanda och samma liksom batterimängd eller energimängd i sina batterier som de här nickelbaserade batterierna, så det är svårt att se hur de, något annat än att det här blir den stora.
Nej, just att man kan komma ner i pris också är ju liksom the big thing. Det är ju det som vi vill ha.
Exakt.
Och sen löser det ju det här med 80%-gränsen också, så att det är ju en lösning som gör det enklare för konsumenter och billigare för konsumenter.
Och man kan dessutom cykla dem mer också. De har ju ett längre livslängd.
Och det Kristoffer menar med att lösa 80% är ju att batterierna vill ju upp i 100% då och då för att kalibreras. Ja, men det står i min Tesla-app, där står någonting med du ska ha batteriet på nivån på 100% och sen laddar du fullt någon gång i veckan. Nej, okay, fast om jag har den på 100% så är det ju, kommer den ju alltid upp i 100% liksom. Jag vet, jag drar in kabeln varje gång sådär. Men de syftar nog på DC-snabblan.
Volvo tillåter ju inte ens att man sätter någon annan gräns, utan det är alltid 100 på deras LFP-batteri på EX30 där, så att de har ju liksom tagit bort den gränsen ens.
Är det där nog på väg och den är nog på väg att försvinna, det där 80% hysterin då, men visst.
Jag tänker också cyklingen, att man kan cykla dem flera gånger, de här LFP-batterierna. Det blir viktigt sen när man får vehicle to home och vehicle to grid och sånt där, att det kommer bli en fördel då att man helt håller längre.
Ja. Det är fascinerande också, de här hembatterierna som är NMC-batterier. Som inte är LFP. Det känns ju så himla waste av material och mineraler. Och de har ju inga fördelar av att inte vara LFP. Nej. Liksom. Ur precis alla hänseenden. Men från billiga BYD-batterier och Kina till USA. Ska det vara en Cadillac, Fredrik?
Ja, det är klart det ska vara en Cadillac.
Va? Du har ju ändå, du har ju både pondus och får ändå säga en viss ålder för att liksom upprätthålla en Cadillac.
Du menar att jag ska gå från en Volkswagen ID7 till en Cadillac redan på en gång, så att säga.
Redan nu, ja, precis.
Ja, nej, men för det sa vi om ID7, men det, vi återkommer till ID7. Men nej, men ja. men
precis, varje ny bil du får aldrig nu liksom, vi hittar ny till den hela tiden. Jag kör XPG9 nu, tänkte den här gillar du, Fredrik.
Ja, precis. Nej, men jag tyckte att jag har inte suttit i den också, men jag ser på bilden och det kommer, det är en bastant sak som står tryckt på vägen på fyra jul, känns det som.
Ja, jädra i havet, denna bil. Alltså, jag åkte upp till Stockholm för att kolla på Cadillac Lyric. Full av fördomar om rosa, stora amerikanska bilar. Full av fördomar om amerikanska biltillverkare. Alltså, jag blev positivt överraskad när den hade trefas, den här bilen.
Ja, just det.
Det är ju sånt som jag liksom.
Nej, men det var ett jäkla liv när Amperan kom, eller jäkla liv, men jag skrev om att den skulle ha enfasladdning och såna grejer, att det kändes inte så europeiskt.
Nej, men nu var det till och med trefas 32 ampere, va? 22 kilowatts laddning.
Oj, sådär. Men de har ju, jag träffade ju den här Kevin Canciani som är chefsingenjör på Cadillac, fick ett intervju med honom på. Och de har ju tillbringat mycket tid i Europa med att tweaka den här bilen för europeiska marknaden. Så de har ju kört autobahn upp i bergen och de har laddat och de har varit i Frankrike och de har testat dem för europeiska förhållanden. Så det är inte bara liksom elen som de har fixat med trefas, utan det är även chassi och dämpning och
bromsar.
Bromsar också.
Europa får egna brembrosystem för att, you know, autobahn.
Exakt.
Och direkt pratar de om förvärme då vid DC-laddning och även förvärme innan avresa. Jag vet inte. Som sagt, jag åkte upp med fulla fördomar och tänkte och skrattade lite. Och det var inte så många där faktiskt. Det var bara 4 journalister.
Ja.
Oj. Och så bara presterade man en bil som... Jag vet inte vad jag ska kritisera den bilen.
Nej, man måste köra den kanske. Men det var fin alltså. Den var
ju enorm då för det första.
Ja, okej. Ja.
Och sådär, det är ju en sak. Men det är ju... Ja, det är ju, alltså, de presterade den ju i Sverige. Först i Schweiz och sen i Sverige. Och det var inte att det var någon som gjorde något fel där med...
Det var min första tanke.
Det, liksom. Det var ju typiskt att... De skulle till Sverige först, men så råkade de ställa huvudkontoret i Schweiz istället. Men nej, så var det inte. Det var Sverige var andra marknader då. Och vi har ju Europas tyngsta flotta egentligen. Luxemburg är ju tyngre. Så att det är inga konstigheter. Ett stort batteri. Så, ja, men hur mycket av de här 102 kWh kan man använda då? Nej, det är ju liksom netto. Det är det användbara då. Jaha, okej. Okay, ja. Stor som var den, interiört då, sitter det ju bra där fram naturligtvis. Stor skärm som i det närmsta, det är 33-tons skärm, påminner lite om liksom vad, den är ju väldigt lång eller avlång på sidan. Det är nästan som du tar en Mercedes Hyperscreen. Nej, det är ingen bra metafor. Audi Q6 är nog bästa.
Så typ BMW.
BMW är också bra. Men tänk dig det här svarta gränssnittet istället. Inga blommor och bin och fina färger som det är BMW. Men du har väldigt kurvad skärm så precis faktiskt som BMW. Och sen så tänker vi Google-system. Helt och hållet. Inklusive Play Store och allting. Det kändes bara, men oj, vänta, amerikaner, ska inte ni typ liksom ha något gammalt trött system som får Nissan Ari och framstå som jätteavancerad, tänkte jag liksom.
Ja.
Och så var det lite så här, ja, men vad har ni för liksom volym då? Bagagevolym. Ja, vänta lite, ska vi kolla där liksom. Ja, okej. Okay. Ja, vänta då, och vänta och vänta. Nej, så hittade de. Ja, men 700
va?
Så här, 90 någonting. Va? Va? Nej, nu har det blivit något fel. Så jag öppnar bagageluckan bara, i helvete, ekar här inne eller? Alltså du kan ju montera billigbokhyllan vid på parkeringen och skicka in den där i bagageluckan. Helt orimligt stor bagagelucka. Aldrig varit med om maken.
Ja.
Och sen dragkrok. Ja, ja visst. Och så är dragvikten 1588 kilo. väldigt specifikt den.
Ja, väldigt.
Ja, visst. Och så skrattar vi lite av det då. Och så, ja, det är ju direkt översättning från den amerikanska. Oh, de har ju sina, ni vet, pounds va? Mm. Så det där var ju... det var ju magiskt häftigt bil. Och sen så, men då var det ju det här priset då. För då hade vi suttit och skrattat lite, jag och Gullin och Kristoffer Rask då. Över att den kommer kosta 20 000 i månaden privatleasing.
Ja just det, var det inte 15?
Ja. Sen bara sänkte de priset.
Ja, 16. Eller? Nej, jag visade upp webbsidan där och de bara, va? Oj, nej, det här, så här ska det inte vara. I sig efterhand så tror jag någon har lagt in priset. Inklusive momspriset i exklusive momsrutan. Och så har den räknat på momsen på det. Eller någonting. Aha. Nej, den kostar strax över 16 000 i månaden privatleasing. Det är ju mycket pengar naturligtvis. Men om vi, när jag fick kontantpriset så trodde jag inte med ögon. Jag tänkte så här, shit, de här galningarna, de kommer ju dra ut den för 1,2 mille liksom. Det är så här klassisk 1,2 mille bil. Fyrhjulsdriven, den är ju all utrustning från början och sånt där. Men 900, strax över 900 000. Och det är ju mycket pengar naturligtvis. Men vi pratar ju alltså en bil som är så mycket mer modern än mycket av vad tyskarna erbjuder för mycket mer pengar.
Kollar jag på hemsidan här nu så står det från 15 262 kronor i månaden. Och tar man det gånger 36, då får jag 550 000 kronor. Du har ju betalat ganska mycket av bilen på 3 år. Och sen får ge bara bort den.
Om du privatleasar, ja. Operationell leasing. Det är inklusive försäkring också.
Ja, förvisso. Men det känns ju som en rätt dålig...
Privatleasing, det är ju verkligen en bil som du finansierar själv för 900 000. Det får man ju säga.
Märkligt att de frontar privatleasingpriserna och inte kontantpriset på hemsidan.
Ja, det är konstigt. För kontantpriset var ju vettigt, men det kändes ju rimligt.
Ja, precis. Det skulle ju locka mer.
Exakt. Men hur kändes den då, Peter, när du sa... Jag tycker inte den ser så suvig ut när man ser den på bilden.
Alltså, i mörker, om du träffar på den i mörkren så hade du ju trott att det var liksom en Lotus Elettre.
Ja.
I någon form av så här, du vet, hög... man ser den på bild så det är så himla svårt att få en uppfattning om när du ser på en bild hur den liksom... hur stor den är och så. Jag tänkte att det här var någon sedan. Bara så snabbt liksom i periferin på bild. Men stor crossover. Ja, men det känns som en liten medelstor crossover som råkat bli förstorat lite i Photoshop. Och så bara står den där och är enorm. Men inte så att det blir obscent liksom.
Nej.
Alls. Kvalitetsmässigt så kändes det som att... Jag hade ju, om jag var inne i det här, om jag hade den ålderskrisen så jag behöver en sån här bil på uppfarten, 50-årskrisen. Det är någon Cadillac, mina vänner liksom. Då väljer man mellan den och Mercedes kanske. Och de som inte uppskattar Mercedes Tokyo Neon Light-tema på sina bilar och tycker att de kan kännas lite plastiga. De hittar ju hemma här. Det är svart och sobet, det finns inget extra och... Det finns knappar till allt, Kristoffer Gullin, utan att interiören känns att det är en massa knappar.
Ja, jag satt och tittade på bilderna här och så fick jag se klimatpanelen där under och så bara, är det knappar där?
Det är knappar, helt vanliga knappar, ja.
Ah,
magiskt.
Magiskt, ja. Och man sitter bak och kollar upp panoramataket så är det som att man ser hela universum. Det är lite, fick samma lite känsla som bagageluckan. Det är bara så här, det är så enormt. Allting är bara så himla stort och enormt. Och sen så tänkte jag tillbaka till min resa i USA. Där min sån här stor SUV med 3 sätesrader som är liksom megastor i USA. När jag körde runt med den och tyckte att det var en liten bil. Alltså det här är landet med stora grejer liksom.
Jag hyrde en Mustang när jag var i USA en gång. Och när man satt vid rödljusen och tittade till vänster och såg... Då tittar man typ in i navkapslarna liksom, från sin lilla Mustang. Det kändes nästan farligt att köra runt i den där lilla bilen. Liksom. Men det är ju galet vad stor. Men ska man ha en stor bil, varför ska man inte? Då ska man väl ha en Cadillac, ska man inte det?
Ja,
det är väl själva definitionen av lite för stort, ja, lite för flådigt, lite plus i kanten, lite extra liksom.
Ja, lite onödigt helt enkelt.
Ja, designmässigt så är det ganska intressant. Så här, för jag sa, vad tycker du om designen? Och så sa jag först så här liksom, ja men den är ju... Ja, men den är ju maskulin utan att vara maskulin liksom. Alltså den är stor, brutal, men den är ju inte det här liksom. Ja, men det är inte det maskulina så här. Och då log och tyckte det var liksom en rolig kommentar just för att den har just en kvinnlig chefdesigner då. Men att, och det var också det som var syftet liksom. Att den någonstans ska vara stor och vräkig, men den ska inte vara liksom obscen då. Och de har ju, det är ju mycket vinklar och vrån och sånt där. Men det är samtidigt så känns det som att allting är väl tajmat och intrimmat. Och det är mycket så här, de var så stolta över sina så kallade easter eggs då. Alltså påskägg, det här liksom att fronten och loggan har samma form. Alltså fronten är en stor Cadillac-logga då. Och mycket den här Cadillac-loggan fanns med lite överallt. Och det var, ja... Och sen så också hockeystick-design på baksidan då, det är de här hur lamporna ligger. Ja, det är klart Michigan liksom, hockeyland och sånt där. Så att, ja, men de var roliga amerikanerna faktiskt. Men de tänkte mycket nordiskt hade de gjort. Det här såg ut att vara en riktigt, riktigt bra bil. Det enda är att den saknar luftfjädring. Men suspension plus kallar de det. Jag bara, ja, men vad är plusset? Ja, men det är vår absolut bästa liksom. Ja, tack. Så det är ju där. Det kan man ju inte veta för man provkör den.
900 000, då tänker jag att det är typ BMW iX, Audi Q8 som är konkurrenterna.
Ja. Och de blir ju ändå dyrare, blir de inte det?
De blir ju dyrare dessutom.
Om man inte kan pruta nu.
Och då är det ju inte, då är de ju, nu är ju BMW mer utrustad än vad Audi är, men Audi är ju, du kan ju få upp den i pris. Ja, så är det kanske. Men du kan ju få upp den i pris rejält då.
Här är det liksom fullutrustat och klart.
Ja, det inte kan exakt detaljer, men i princip så är det ju så. Så att där nej, i den hänsyn är det ju en billig bil. Du har ju mycket mer
prisvärd bil.
Prisvärd bil för den stockholmska mellanchefen i närförort med villa. Det kan vi ju
och stor uppfart.
Stor uppfart, ja, precis.
Och för oss 50 års krisande män.
Ja, där har vi den. Där har vi den. Nu ska vi se här, vi ska ju jämföra med övriga bilar här nu som är kanske, jag kallar ju en av dem vi ska prata om här strax för en korpulent bil för korpulenta gubbar. Lite spännande vilken det är av dem. Men efter reklampausen här, för er som har reklam, så har vi lite diskussion om Kia EV9, Volkswagen ID.7 och XPeng P7 och G9.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi börjar väl med Kia EV9 som är en bil som jag redan nu varnar för i form av att det går inte att prata om EV9 utan att prata om Volvo EX90.
Nej, det är ju den stora konkurrenten vare sig Volvo vill eller inte.
Ja, eller Fredrik vill.
På grund av 7Z tänker ni då att det är, liksom, det är väl de som har.
Jag tror att de som tittar på Kia EV9 är inte intresserade av en Renault. För det var väl de som kom med 7-sits här i veckan också. Konturerna på den i alla fall.
Ja, just det.
Jag tror inte att man är lika intresserad av den bilen om man kollar på Kia. Jag tror att det är EX90 som är den närmsta konkurrenten.
Jo, får reda ut detta här strax, tänker jag. Men först så låt oss då presentera denna bil. Kia EV9 som ju är deras andra eller tredje elbil. Lite beroende på man. Om man räknar med de två första då.
Kan till och med bli den fjärde.
Ja, precis. Det kan ju det bli det.
E-Soul.
Exakt. Nej, men jag tänkte ju då på också så här. Om man ska räkna alla elbilar så blir det ju den femte då. I och med att du har Kia EV6 GT som en egen då. Oavsett det så blir det då den andra liksom, modelllinjen på deras nya satsning på 800 volts plattform EGMP. Och detta är så en stor SUV på 5 meter som är då 7-sitsig eller 6-sitsig. Och 7-sitsig är som standard och 6-sitsig som uppgradering. Men då givet att du får mycket trevligare säten där bak. Vi ska se vilken modell körde ni två.
Jag körde båda modellerna.
Jag körde den 6-sitsiga.
Okej. Men det kör du den med den
swivel.
Som
vi inte får i Sverige.
Precis, det är ju de har tre varianter då. De har två stycken 6-sitsiga, men den ena får vi inte. Det där stolarna kan vändas. Så man kan sitta där bak mot varandra och vara lyckliga som familj. Men vi får den här med riktigt vräkiga fina, nästan som förarsätena då där bak istället.
Det var väl den där swivel eller vad det hette. Den var väl, den inkräktade väl på alltså främre sätena. Om man vände på sätena så blev det trångt där framme istället. Det var inte liksom, ja, det kändes rimligt att inte ta in den modellen.
Ja.
Det känns lite mer som en kul gimmick liksom.
Ja, precis.
Än som faktiskt något användbart.
Ja, men i vissa länder liksom. Vi får bara en modell i Sverige, fyrhjulsdrivna. GT Line-modellen. Jag råkade säga GT. det är ju inte samma sak. Jag fattar inte varför biltillverkarna alltid har R och sen har de R Design och sen har de GT och sen en GT Line. Väldigt förvirrande. Men den är blå ofta. Och den här Kia EV9, det var bara blåa. En grå fanns också. Jag tycker ju att den röda är vacker. Och,
ja. Många i Facebookgruppen verkar ha beställt grön. Grön. Det tyckte jag var läckert.
Ja, så där,
ja. Ja, det gillar jag också.
Svårt att, det är svårt, vad ska man säga, det är svårt att argumentera mot Kia på något sätt. Det är ju en mycket framgångsrik biltillverkare i Sverige.
Jag tycker att de har hittat väldigt rätt här i sin, alltså om man tänker sig att man behöver sjusits bil. Alltså att man, det är både bra plats där bak och bilen känns rimlig på alla sätt. Den är varken för snabb eller för långsam eller för... Ja, alltså tekniken är ju det här 800 volt-systemet med laddningen och alltihop. Jag tror att de, och den verkar också rätt energisnål. Den går att köra energisnålt i alla fall. Och ja, de är ju duktiga på Kia, så att jag tror att man får en ganska bra räckvidd även om man lastar fullt där. Jag vet inte, det var mitt intryck i alla fall. En rejäl, en bra bil.
Det är nog svårt att bli besviken på den bilen, är min känsla. Det gäller att liksom kalibrera sina förväntningar. Jag kände att det är väldigt mycket Kia, det är varken mer eller mindre interiörsmässigt än Kia.
Nej, man känner verkligen igen
sig. Ja, så är det. Men då är nästa, det stora stridsäpplet där på kvällen sen efter körningen var väl om det här verkligen är tillräckligt premium för att kunna konkurrera med Volvo då. Och ständigt detta premiumsnack, vad är premium? Men jag tror att många kommer välja Volvo istället för att den kommer upplevas mer premium. Lite mer orderfors helt enkelt.
Ja, alltså jag har suttit i EX90. Och jag upplever också bilen som mer, jag skulle säga att EX90 är en premiumbil medan EV9 är mer en, inte i premiumklassen, men det är i övre mellansegmentet om man säger så.
Precis, men vad är då premium? För när du kör den här EV9 så var ju fjädringen var skön, det var bra chass, det var liksom bra känsla alltihop och den var väldigt tyst i motorvägshastighet. Jag blev förvånad.
Ja, det var ju orimligt tyst.
Ja, orimligt tyst, eller hur? Alltså, det tycker jag till och med Mercedes EQE SUV bullrar mer liksom, på liknande väg, som jag kommer ihåg i alla fall. Så att där har de ju lyckats otroligt bra. Och var det inte premium om just den aspekten?
Det är, man kan ju säga att plastknapparna på sidan för att styra säten, vad heter det, ventilation och alltså sätens ventilation och värme, de var väldigt plastiga. Det var inte så premium.
Nej, det är ju...
Ja, jag tänker fit and finish är ju det som man verkligen får känslan av här. Volvo har ju jobbat väldigt mycket med skandinavisk design i form av metall och tyger och väldigt avskalat. Kias bil upplevde inte särskilt mycket som avskalad på det viset.
Nej.
Det var flera olika materialval på här och där och lite mer rörig.
Det här är ju faktiskt, om man så i en annan värld där det någonstans fanns massvis med sjusitsiga elbilar och i den storleken också, jag menar, kommer vår lokala Mercedes-lyssnare här och säga att ja, Mercedes har många sjusitsiga bilar som helst, men någonstans får vi liksom definiera den stora klassen också och att till och med jag kan sitta på tredje storsraden i de här bilarna. Men i en sån värld så hade ju inte Volvo EX90, det är ju knappt samma klass av bil. Vi har ju så här motoreffekten till exempel. På Volvon är ju så otroligt mycket högre då.
Mm.
Det händer ju en hel del mer när vi ska gasa upp i 100 km/h. Där kan jag ju säga skiljas sekunder. Och sen interiörsmässigt, som ni säger, Volvon har ju en liksom skandinavisk avskalad design full av vackra element, detaljer. Kian är så himla mycket Kia och liksom, ja, här har ni en inredning. Skärmmässigt så är ju Kian är ju lite smålångsam. Jag har inga appar att tala om. Jo, en, Amazon Music, va?
Jag tycker att det är kul att det börjar komma en App Store där nu, även om det är deras egna, och det är klart att Spotify kommer komma också när
Spotify
som helst.
Kommer,
det är självklart.
Men det är som så på så sätt som man sitter liksom och kollar på pappret där liksom, så jag menar, du klart har det rätt där, Fredrik. Du var dessutom mer skeptisk på den kvällen än dagen efter när du hade marinerat det lite. Men någonstans så hamnar de ändå mot varandra. Kanske för att det är Sverige. Kanske för att vi gillar de här stora SUVarna. Och kanske för att målgruppen är exakt densamma. Det här är ju kanske lite äldre människor som har... Antingen är de så gamla som de sitter och kör bilen själv. För att de vill ha en stor jävla SUV. Jag menar, i XC90 är ju inte barnfamiljer som har oftast då traditionellt mest barnfamiljer som behöver massa säten, utan det är ju ofta ensamma, de behöver inte vara ensamma i livet, men många äldre män som kör sin SUV själv då.
Ja.
Så. Och där tror jag den här Kia-evningen också kommer hamna väldigt mycket.
Ja, jag är inte lika säker på det.
Nej, det stora lastutrymmet där bak kommer nog framförallt användas till just lastutrymme och inte potentiellt lastutrymme och inte ta upp den tredje stolsraden. Men väldigt mycket den här stora SUVen som kanske är bra att ha när man befinner sig i händelse av att man behöver dra upp en tredje stolsrad någon gång och så. Så att den här stor SUVen är ju, det är där de möts. Mm. Känslan av att ha en stor jädra SUV. I en värld där Volvo inte kan leverera sin EX90 så tror jag Kia EV9 kommer att sälja många bilar som har gått till Volvo annars. I en värld där Volvo kan leverera sin bil så är det ju klart att om du har 200 000 kronor extra så är ju Volvo mycket finare.
Men rent bilmässigt så kommer den inte vara så mycket bättre. Det här är ju rena spekulationer naturligtvis. Men jag tror att alltså, Kia liksom, rent elbilsmässigt och bilmässigt och körmässigt så kommer de definitivt vara i paritet. Sen kommer det vara mer bling och det kommer vara snyggare material i Volvo. Och bättre appar och sådär. Men samtidigt
den kommer vi få luftfjädring.
Luftfjädring, okej. Okay. Men samtidigt, hur, ja, jo.
Jag tror att EX90 kommer ju vara mera status. Och som du pratar med, äldre män kör stora SUVar. Jag tror inte EV9 kommer ge all samma status där EX90. Nej. Det stora elefanten i rummet här, det är ju att EX90 inte finns att leverera. Och att beställa er nu så är det 2 års leveranstid på.
Ja, det är så pass.
Medan Kia kan leverera en EV9 inom ett par månader. Det är där som jag tror att det blir det största argumentet till EV9. Att den finns.
När EX90 kommer, då är det en facelift av det Kia EV9 vi får möta.
Ja, nej, men precis.
Då har Spotify kommit till.
Ja, exakt. Ja,
men en sak som är EV9 är ju också, den är ju väldigt mycket Kia på väldigt många sätt och vis, men det betyder ju också negativ synvinkel. De har ju inte riktigt fått till laddningen i den här bilen.
Ja, så.
Fråga Kristoffer Gullin, vet du?
Nej, men alltså det verkar ju vara lite till och från med det där. Och läser man på Kias hemsida i Sverige så är max DC 240 kW. Och det är vad jag sa i min video, det är vad specifikationerna säger.
Det är vad jag sa.
Men sen så börjar man titta och nu har de första laddkurvorna börjat komma ut. Och då ser man att den går inte alls upp i 240.
Nej.
Kia i Tyskland har till och med specificerat ner det till 210 kW.
Ja. Och det är nog mer rimligt. Det här är en grej som kanske inte så många kunder kommer att tänka på. Herregud, 210 kilowatt, mina vänner. Det är väl inte fy skam det heller. Men ur ett liksom ingenjörsperspektiv och hur laddningen fungerar och så vidare ser man ut att ha gjort ett generalfel på den här bilen. Det är ju nämligen så att den har ganska så låg spänning. Den har spänning på ungefär 550 volt.
Vilket ju är lite ironiskt när man säger 800 volt system.
Ja, precis. Nej, men så är det,
men
ju.
Det räknas ju som det.
Allt över 500 är ju 800 volt så att säga. I den
precis.
Här
precis. Men det blir ju en tankevurpa när man kallar det ett 800 volt system. Så där är ju namngivningen fel från början om man skulle säga så.
Ja, och vad innebär det i praktiken då undrar man ju. Och innebär det i praktiken att du har inte de här snabba laddeffekterna förutom på 800 volts laddare då, naturligtvis. Och på 800 volts laddare så kommer du upp 210 kW. Om du tar EX90 då, den har ju 250 kW på 400 volts laddare. I slutändan så okej, 400 volts, 800 volt. Om vi säger så här. EX90 kan ladda på 250 kW på Tesla laddare. Kian, om den startar och de får ordning på kompatibilitetsproblemet där, kommer upp i 100 kW. För den är bara 400 watt laddare. Så man har liksom offrat rätt mycket kompatibilitet. Man har ganska dyrare komponenter på 800 volt system. Utan att vinna någon laddhastighet. Så där, hur man har lyckats bygga en bil med så låg spänning, den historien kommer jag aldrig förtälja, så att säga.
Känns ju inte som att det här är någon mjukvaruuppgradering heller, liksom, utan att det här är rent hårdvaru.
Nej, det är ju hur man bygger, hur man parallell seriellt kopplar batterierna.
Ja, exakt, och det går som inte riktigt.
Jag är lite förvånad, och jag upplever att Kia har varit ganska oärliga här mot oss journalister. Varför säger man 240 om man vet att bilen inte kommer upp i 240?
Får man killgissa i podd?
Kör.
Tack.
Det är
tack.
Din podd.
Ja, vår podd. Nej, men så här. Man, hur, om du bara har runt så låg spänning då får man ju öka strömmen istället. Alltså amperen. Och om du, det kan du göra, för då kan du, och det stödjer de här laddarna. Så då kan du bara öka amperen istället upp till en jävla massa. Men den låser sig på 360 ampere ungefär. Mm. Vilket då betyder att ampere gånger volt, spänning gånger ström, lika med effekt. Och kan man då anta att de har tänkt när de lanserar den här bilen att ja, men vi kommer ju kunna göra det, det är bara att öka. Och sen har de inte och det ger ju högre värme då. Mm. Och då har man helt enkelt inte kunnat lösa, komponenterna har helt enkelt inte klarat detta. Och så har man helt enkelt fått ta ner strömstyrkan. Och så sitter man i det läget.
Det här är så, det är extremt konstigt ju.
Ja, det är ju väldigt konstigt.
Ja, för 30 kilowatt är ändå ganska mycket. Jag menar, tänker vi om det hade varit 150 kilowatt versus 180 kilowatt, då hade det liksom varit en grej, ja. En jätteskillnad.
Ja, ja. Men sen, det är ju också att det är dessutom större batteripack, så att det ska ju, då ska man ju kunna öka effekten.
Det är lite roligt det också. Just det, precis. Man tänker så här, ja, men hur vad händer här liksom? Men det kan ju vara så att de har ökat antal celler. Och så, för det, ofta bygger de ju det här, de här plattformarna ligger liksom, ja, men okej, men vi har liksom två moduler och sen så nu är det bara räkneexempel här. Jag har ingen aning hur den här bilen är byggd, men så har du två moduler och så är det byggt och passar jättebra i EV6 då. Sen ska man upp det ytterligare en storlek då till EV9, större bil, större batteri. Och så, men då, ja, men alltså du kan ta tre moduler, det får inte plats, för då har batteriet blivit jättestort. Ja, men då får vi, då bara klipper vi av halva liksom. Och så, och ja, så som de kopplas och så helt plötsligt så
har måste de andra anpassa sig efter det. Ja, just det. Det låter som en ja, väldigt så... rimlig killgissning. Men ja, okej. Okay. Då innebär det att den här EGMP-plattformen inte är så skalbar som de säger, med andra ord.
Jag vet inte om det är EGMP-plattformen, för att vi har ju sett både Ioniq 5 och EV6 gå upp i 230 kilowatt.
Ja, mer än så till och med.
Det kan den ju göra, så att det måste ju vara mer på batteripacket.
Ja, precis, med skalbarhet i den här plattformen, att de kan dra ut den och korta ner den, liksom, att det är samma plattform fast som kan göra olika storliga bilar.
Är det inte batteriet en del av plattformen, tänker jag?
Jo, men när du gör en större bil så bygger du en annan, får ett annat batteripack, och det som du säger, då får man problem med spänningen, för man måste kapa en modul kanske eller någonting. Liksom.
Ja. Ja, vi får väl också, den andra frågetecknet är också hur de har löst då spänningsomvandlingen då, om man då hamnar på en 400-voltsladdare. Och det är inte bara, jag har fått lite data ibland från branscherna, det är inte bara Tesla-laddare det krånglar på, det är bara att det krånglar extra mycket på Tesla-laddare. Mm. Utan om man, det är, hamnar om 400-voltsladdare då, så är det inte helt orimligt att den inte kopplar upp med bilen. Det blir liksom handskakningen, bara nej, jag vet, vem är du, Kia, jag fattar inte liksom. Och så kopplar den ner och så provar man igen och så funkar det och sådär. Så att det är, Kia har svårt, de har valt ett 800 volt system, de var väldigt tidiga med det och det ställer till kompatibilitetsproblem. De har inte samma typ av spänningsomvandlare som exempelvis Audi och Porsche och så. Och där den helt enkelt bara, den bara tar det och så löser den sig. Men utan Kian har lite abrovinker där som gör att laddstolparna får lite bekymmer. Och det är tråkigt att de inte har löst det. Vi lyckades inte ladda bilen på Tesla överhuvudtaget.
Det låter som att vi tre har någonting att testa där vi väl får bilarna här i Sverige.
Ja, det ska bli kul alltså. Ja. Väldigt kul. Och spännande att Tesla däremot. Den faceliftades ändå mot EX90 ändå.
Ja, det där är tokigt, mycket tokigt. Vi går vidare till från Saint-Tropez till Marseille då. Och där vi provkörde dessa bilar har vi pratat om innan. Och Volkswagen ID.7, även där så var väl frågan vad vi hade för förväntningar där. Gullin, vad var förväntningarna på ID.7 egentligen?
Mina förväntningar var väldigt höga.
Oj, oj, oj.
Jag tycker ju att ID-serien har varit ganska dålig så här långt. Och att den har sålt bara för att det har varit en Folkvagn-logga i fronten på bilarna. Hade de stått för sig själva hade de inte sålt bra alls. Med ID7 så känns det ju verkligen som att de har gjort det här omtaget som verkligen behövdes. Kvaliteten är bättre, mjukvaran är bättre.
Förväntningar.
Allt är på
förväntningar.
Bättre. Okej, förlåt.
Detta visste du inte. Du spoilar
det här. Nej, absolut. Okay. Förstör jag allt det här. Ja, förlåt. Jag hade höga förväntningar.
Fredrik, dina förväntningar var rätt låga.
Men precis som Kristoffer sa så har ju MEB-bilarna inte imponerat speciellt stort. Sen tyckte jag att den liksom faceliftade ID3-an blev ju mycket bättre kvalitetsmässigt och sådär.
Det blev den.
Och så, jag visste faktiskt inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, men ganska låga förväntningar då, tror jag.
Jag hade ju sett den en gång, ska ju sägas. På Sverige-premiären där.
Det hade inte jag faktiskt. Men jag blev glatt överraskad. Och den är verkligen som skuren för mig, den där gubbe 50 år. Liksom. Man sätter sig ner och allt bara sitter som handen i handsken. Liksom. Man behöver inte ens ställa in stolen eller justera ratten. Den är formgjuten för en medelålders man liksom, med lite kagge. Är inte det? Ja. Riktigt sedan kryssare alltså.
Ja, verkligen.
Ja, ja.
Vad hade du för förväntningar då, Peter? Så har vi gått varvet runt.
Ja, men i och med att jag hade suttit i den också så visste jag ju att det var den här. Jag såg ju framför mig en baksätesbil då, för det var så himla mycket utrymme. Den är ju 5 meter lång. Den var ju 3 meter mellan hjulbasen. Det är ju Volkswagens stora fördel att de har ju väldigt lång hjulbas relativt till bilens storlek. Och någonstans så hade jag ju förväntat mig, ja, men en stor bil. Den såg ut som en tråkig tvålkopp. Den vita liksom, det var den jag hade sett. Och det är ju ingen design överhuvudtaget liksom. De framstod till och med Model Y som spännande. Men, och så stort baksäte och så lite spännande att kolla på version 4 av mjukvaran. För det jag försökte kolla på i Köpenhamn där version 4 av mjukvaran på ID-bussen var konstig upplösning från något fel, och bilen som var i det systemet var en Golf. Lite roligt, man kan se det på min film från det. Så det var väl lite det jag ville se då. Men förväntningarna var en bra baksätesbil och att vi alla väntar på kombin egentligen. Touren då var väl lite det som var mina förväntningar. Och sen satt jag mig och körde den här bilen. Herregud i himmelriket, vilken motorvägskryssare. Vilken känsla, vilken bil. Jag visste inte att de hade det i sig liksom.
Nej,
det känns ju som att de har hittat tillbaka till sig själva nu. Och att de kom på hur de bygger bilar, vilket de hade glömt bort där ett tag.
De skulle ju åter liksom uppleva varumärket med de där ID-bilarna. Det var som att det skulle vara en helt nytt märke. Det var ju efter Dieselgate som de, jag tror jag, sprang lite för långt åt ett håll. Men nu är man väl tillbaka till lite mer tuffare Volkswagen igen, när man törs ta i lite grann. Och det märks ju på motorn där bak, alltså, som är, vilket lyft det blir alltså, när man får lite att köra med, så att säga.
210 kilowatt, ja.
210 kilowatt istället för 150.
Det är
inte bara att det ska gå snabbt vid rödljusen och sådär fånigt, utan det känns ju mycket mer lätt hanterlig då. När man, alltså, både vid omkörningar och sådär på vägen. Och chassit och allting. Det var, jag tycker också det var en upplevelse. Kul.
Små vägar, till och med flygplatser där man skulle ta över sig lite gupp och så vidare. Och sen när man kom upp i de här 130 på motorvägen. Nice. Så det var väl. Och sen så var det ju också, visade sig att om man slapp den vita kulören också, så ser de ju helt okej ut.
Ja, absolut. Jag tycker det är ingen fel. Och sen det här med att man ska vänta på kombin. Den är ju snygg. Jag tycker kombi blir aldrig snyggt. Alltså, jag är ju ingen stort kombi-fan, ska jag säga. Men,
oj, Sverige kyrkan här.
Ja, jag vet. Jag tror inte riktigt heller på att svenskarna är så där kombitokiga längre som vi var förut. Liksom. Jag är inte säker på
det. Det behövs ju inte heller, tänker jag. För att en stor, det är ju som sedan, så hade den varit helt ointressant. Som alla sedaner, tänker jag.
Ja, du menar alltså med lucka. Alltså.
Ja, precis. Lite en brevinkast.
Ja, exakt.
Nej, du får ju, det är ju jättemycket plats där. Och sådär.
580 liter tror jag man öppnar den där halvkombiluckan.
Ja, 535 vill jag säga att det var. 545 på kombiversionen. För vi fick ju faktiskt titta på kombiversionen. De har ju släppt bilder på den. Och den stod ju där vid lunchen så att vi fick klämma på den. På utsidan i alla fall. Vi fick inte öppna den. Jag försökte. Och även fönstren var täckta så att vi inte kunde se in. Så att vi såg inte så mycket mer än just konturen. Men...
Det är också roligt för den kommer väl se exakt likadan.
Ja. Antagligen, men jag stod ju där med min lasermätare som jag har med mig alltid och ville mäta kombin där, men det fick jag inte.
Mm. Nej, men jag tror som dig Fredrik att vi är så alla inriktade på den här bilen, men kombin, men att vi journalister, vi tänker hur Sverige fungerar, men ja, Volvo om några vet ju att, så att det där är en svikande marknad och jag tror att ingen behöver vara besviken utrymmesmässigt när det kommer till ID7:ans storlek där bak idag. Baksätet är ju fortsatt gigantiskt och framsätet känns bra. Men så hade vi ju det här med systemet, va? Volkswagens ID-system är så bespottat med all rätt.
Ja.
Och jag kände mig nästan lite dum när jag gjorde en video där jag kände att fasen. Jag gillar ju inte nödvändigtvis formen och hur det ser ut och sånt. För att jag gillar ju liksom lite mer, ska vi kalla det, lite mer stilrent, lite mindre färger, lite mer kata i botten och sådär. Alltså lite mer Tesla då, lite mer Nio, Chopin, lite mer Volvo. Men fasen, till och med jag uppskattar ju det här systemet. Och så känner man lite, oj, börjar jag bli lite Volkswagen-biased här nu, helt plötsligt. Mm. Och sen kommer jag tillbaka och så visar det att ni uppskattar ju också systemet.
Mm. Det har blivit mycket bättre på där det också.
Jag vet inte om det är så att man uppskattar systemet lite extra mycket för att man vet var de kom ifrån. Så att gränsen var så förbannat låg. Så att allt var liksom bara en klar förbättring. Men systemet är ju faktiskt användbart nu. Det är snabbt, det är responsivt, det går att navigera runt utan att man blir helt frustrerad och galen. Spotify finns inbyggt, jag menar, det är en stor, mycket större skärm än vad det var tidigare. Allt är bara bättre.
Mm. Det var trevligt med skärmen, att storleken, att den blev plötsligt någonting att titta på. Och den här baren där nere så är upplyst nu när man ska höja och sänka volymen och temperaturen och sådär. Känns ju också rimligt. Och den ser inte lika... Den första skärmen i ID3 såg ut som en sån här leksaksdator som man köpt åt barnen på.
Liksom. Ja.
Toys R Us liksom. Men nu ser det ju betydligt bättre ut. Jag tycker väl att röstkommandot som man ska kunna ge... Hello ID, hello Ida kan man säga numera.
Ida också.
Ja, den funkar väl så där fortfarande.
Ja, vi konstaterade det också.
Ja, precis. Så det är väl lite synd. Men annars så de är ju på rätt väg helt klart. Men frågan om inte Volkswagen kommer att behöva slänga in Google Android ändå i slutändan.
Ja, det är ju övriga koncern, Audi,
exakt.
Porsche också.
Ja,
det tror jag man kommer behöva göra, även om det råksan kommer ändå kanske se likadant ut.
Ja,
sådär.
Ja.
Men sen har de ju även den här lilla informationsvyn bakom ratten, eller framför ratten, beroende på var du sitter så att säga.
Ja, just det.
Den är ju borta till förmån för en litet titthål då in i interiören.
Så snyggt.
Ja, väldigt snyggt alltså. Och man behöver inget mer tycker jag.
Älskar det.
Ja.
Och som ligger, märkte jag inte kommentera det, va? Men det jag vill komma till där är att där ligger inte den här informationen där du kan ändra trippmätare heter det på svenska, färddator och sådana saker. Du kan inte ändra den vyn överhuvudtaget, utan det, när vi trycker på de här view och ska ändra liksom informationen som kommer, då händer det saker uppe på vindrutan istället. Mm. På heads-up-display. Mm. Där finns allt som har med någon form av, om du vill byta mellan och se bilens, vad den tar. Eller om du vill byta till, inte kartan, men vilket håll du ska åka och sådär. Så fullt fokus ligger på heads-up-display. Och den är ju bra, mycket bra.
Jag har ju sagt det tidigare, men Volkswagen har ju den bästa heads-up-displayen. Det tycker jag. Och jag ändrar inte den åsikten efter att ha kört ID7, om jag säger så.
Nej. AR, augmented reality, är ju ett jävla buzzword. Men det de menar är ju att det kommer lite pilar och så visar vad du ska köra. Och de, till skillnad mot tidigare bilar, tycker jag är väldigt relevanta nu. Det är väldigt sådär, nu ska du liksom ligga, nu ska du köra höger här på den här filen, nu ska du korsa den här linjen över dit och så. Jag, till och med jag som gärna vill ha en karta då framför ratten. Jag kunde använda den här bilen samtidigt som den som var passagerare satt och joxade lite i systemet.
Just det.
Och det är gott betyg för mig.
Det, jag håller med, det är bra, men det är inte Mercedes. Det känns som en grafiskt underverk när man tittar på de här. Man väntar sig att
börssiffrorna ska komma längst ner.
Nej, men kartan var väl så där. Det var väl ganska enkelt skulle jag säga i den här app-displayen, fast dugligt. Och,
alltså, ja, jag tycker att Mercedes är att ta i med sin karta. Jag tycker att det blir bara som ett
spindelväv.
Spindelnät, precis. Ja, det blir det är för mycket där.
Det som är Mercedes är ju att det går ju konfigurera in absurdum, men du slutar ändå alltid med standardvarianten där. Det som en annan sak på tal om Mercedes som är ju trevligt nu med Volkswagen, det är ju att den bilen informerar ju om förväntad laddeffekt baserat på då temperaturen på batteriet. Så att under laddning där och så går in under förvärme så ser du där att ja, nej, jag kommer bara ladda 50 kW för att du är ute och kör i kylan, din jädra nordbor. Men om du börjar förvärma här nu så kommer vi kunna ta upp den här effekten. Och det är bara Volkswagen och Mercedes som visar det, så vitt jag vet. Som jag har kört då.
Snyggt. Väldigt konsumentvänligt. Ja.
Mycket konsumentvänligt. Till och med nästan EU-krav på den faktiskt. Ja. Förväntansdiskrepansen.
Ja, det är, bara
det är klart att bilarna ska visa. Ja. Så ja, men fasen, det var en jävla hyllning här till Volkswagen ID.7. Och bara för att en sak är ju det här att den här bilen är ju inte fullutrustad för sitt grundpris, det kan man inte säga. Den har ju är väldigt lågspesad.
Ja, det tycker jag är en stark överdrift att säga.
I princip pinnstolar får du sitta på. Tänker jag för 665 000.
Skit, jag håller inte med rad,
Kristoffer,
ratten Gunin. Ingår i alla fall.
Ratten ingår möjligtvis. Och ska du då upp i allt som är nice med bil då, så kommer den ju upp i betydligt högre pris, höll jag på att säga här.
Nej, jag håller ju absolut inte med. Ja. Vart är du på väg?
Jag är på väg till att säga att detta har Volkswagen tänkt på och lanserat också här lagom tills den ska börja levereras en edition-modell där som kostar exakt lika mycket, 665 000, och då ingår då allt som är nice med bil. Så att du har två val här nu då. Antingen så köper du en grundutrustad så du varken får ratt eller och du får pinnstolar att sitta på då, förutom du frågar Gullin här som tycker att den är helt okej. Okay. Eller så köper du för 665 000. Eller så köper du ID.7 Pro Edition och där du får trevliga Ergo Active-stolar och en massa andra saker. Eller Matrix strålkastare, EQ-Light. Allt som är fint helt enkelt. För exakt samma pris. Så det är ett litet tips.
Ja, visst.
Är det något paket man ska ta efter det, så är det ju exteriörpaketet plus. För då får man det adaptiva chassit. Och det är ju nice.
Det är nice.
Det gjorde ju jätteskillnad när man... Ja. Testade det här.
Just det, så när vi njöt på autobahn så var det med det valet.
Precis.
Ja. Sen blåa är ju den vackraste, snyggaste färgen också. Det är 18 000 plus. Annars är det ju den här solidgråa.
Jag skulle hellre lägga pengarna på ett adaptivt chassi än färg.
Det skulle jag också göra.
Jag vill inte välja. Jag vill ha båda.
Nej, alltså det är klart du kan kryssa alla rutor också. Det går ju såklart bra också.
Style plus, mina vänner. Då kommer med ID.7 Edition, ID Pro Edition med en annan färg om ni så vill ha. Och exteriörpaket plus, det är så billigt, det är också så det är liksom lugnt. Då hamnar vi fortfarande under 700 000, då är det 697 000. Vill vi ha det panoramataket, då är vi uppe i 712 000. Och då är det panoramataket, det är svinigt, för den kostar alltså 30 000. Det är för den här att du kan... Ja, du ändrar liksom kristallerna där så att den blir solid eller så blir den transparent.
Är det adaptiva chassit med den där edition-versionen eller får man lägga till det extra?
Nej, det kostar 15 000 att lägga till. Då får man det adaptiva chassit och så får man lite andra fancy-pansy grejer.
Det har jag gjort då i det priset då. För 680...
Och vad sa vi att en bydsil kostade?
559.
Vad kostar en Tesla Model 3 Long Range? Men det går inte jämförbart heller, liksom. De är ju mindre. De här är ju en 5 meters bil.
Jag tänker också det. ID7:an är väl inte en bil som direkt tävlar med Model 3 och Bydsin.
Vad tävlar Model 3? Vad tävlar ID7:an med då? Den tävlar med EQE.
Ja, EQE, Hyundai Ioniq 6, BMW i5 vill jag inte heller säga riktigt.
Helt ärligt så skulle jag ju välja en ID7 över EQE vilken sekund som helst, om det inte bara handlar om att den har en stjärna i fronten.
Nej, jag håller med dig. Jag tycker ID7 är extremt prisvärd om man börjar jämföra.
Ja, verkligen alltså. Håller med om. Men precis, men i5:an då, är inte den jämförbar?
Ja, jag har inte klämt på i5:an, det har du nog bäst koll på.
Ja, just det, men det.
Nu är du svaret skyldig här.
Ja, för fasen. Det är ju 5 meters bilar ju. Och, då är ju i5:an en trevligare bekantskap, det ska jag säga. Då kommer vi in på det här premiumsnacket igen. Alltså, det finns ju, det är liksom de där extra grejerna som men den är ju dyrare också.
Så ska det ju vara, annars hade ju BMW misslyckats kopiöst. Och Volkswagen också kanske.
Ja, så är det. Men Ioniq 6:an, det är ju verkligen inte helt lätt vad man ska välja, ska jag säga.
Jag skulle ju välja ID7:an, utan tvekan.
Men det skulle
du? Ja, jag skulle göra det, absolut.
Ja. Det här trassliga 800-voltsystemet, jag är ju inte rätt.
Nej, och sen den där sedanluckan, den drar ner betyget så mycket för mig.
Jag har aldrig varit någon stor lastare, så för mig spelar inte det så stor roll faktiskt.
Ja, jag har beställt en EX30, så jag vet inte. Inte jag heller.
Ja. Så jag har fyllt upp min Model Y här nu till bredden med kartonger, så att jag får väl stå för den. Kanske då så byter jag till Xpeng G9 när jag ska flytta ännu mer kartonger. Mm. 50 000 kommer jag byta till Xpeng P7 i alla fall, om jag ska ha mycket last.
Jaså.
Nej.
Är mycket last.
P7 som är en så trevlig bil.
Jag har varit ute och kört lite P7.
Ja, har du också kört det, Kristoffer?
Jag kör den just nu. Jag har en, kollar jag Bluetooth så har jag Fredriks iPhone där. Så att jag
det har du. Det finns bra material där. Nej, men jag tycker att P7:an var ju en konstig bil. Jag körde ju en riktig långkörning med den där, så 100 mil norrut och sen hem igen. Vi brukar göra sådana tester ibland och jag tyckte att det var en angenäm upplevelse liksom, att sitta i den och åka, alltså att köra. Men så fort man börjar styra bilen, då vet jag inte riktigt vad den ville. Styrningen och hela den biten funkar inte riktigt för mig. Alltså. Jag tycker inte att det där var en riktigt trevlig upplevelse.
Det är ju en bil som är väldigt skön att åka i, det får man ändå säga. Och de vill ju kalla det till sportsedan. Porsche Engineering har varit med och tagit fram bilen för att justera just chassi och den här biten. Jag har inte hunnit kört någon långkörning eller något särskilt direkt aktivt med den än, men styrningen håller jag definitivt med om. Den känns off på något vis.
Den känns off, ja.
Ja.
Det var till och med så att jag så här, nästan höll på, alltså, det spelar ingen roll om du ställer in den som i komfortläge eller sportläge, den är lika hård och konstig ändå. Liksom.
Ja.
Den är väldigt dåligt tunad och hela allt det där som har med det att göra. Och det är lite synd på en sån här GT-kärra. Den ska ju vara rolig att köra. Liksom.
Ja, precis. Jag upplever att de har misslyckats med det. Liksom.
Ja, det har de. Och sen så tyckte jag att den här mittkonsolen är ju så stor och bred, så min manspread som jag vill ha misslyckades ju fullständigt. Alltså.
Ja, och det finns ju liksom ingen direkt anledning till att den ska vara så stor.
Nej, fattar inte.
För det finns inget utrymme där.
Nej.
Så att jag förstår inte riktigt. Det har man ju liksom bara gjort för att det ska bli en lite så här trängre körupplevelse, och jag vet inte om det ska inge någon mer sportig känsla så liksom, men det är den känslan man får.
Ja, jag tycker det är jättekonstigt, och så fort du får den här breda mittkonsolen så får jag problem att placera foten, den högra foten alltså, så när man avkraschar på. Så jag vet inte, jag vill liksom kapa av med benet för att det får inte plats någonstans. Jag vet inte vad jag ska ha den där lilla hålet liksom. Det gillar jag inte. Och sen är det de här adaptiva farthållarna och de autonoma systemen och allt det här. Det varnar ju hela tiden.
Alltså Kia och Hyundai har jag upplevt var bilar som låter och plingar ganska mycket. Gå och lägger. Xpeng har tagit tronen.
Next level alltså. Även om man stänger av allt liksom, så tittar den på det ändå och tycker att du ska hålla händerna på ratten och sådär.
Ja. Den plingar ju för precis allt. Man ändrar körstil, liksom, körläge. Så har man en melodi där som sänker musiken som man har. Och jag som lyssnar mycket på podcast, jag missar ju liksom meningar.
Ja,
för att bilen ska ju hålla på att plinga och låta och spela trudelutter och allt möjligt. Det, ge mig en stor knapp som säger stäng av allt som inte krävs för lagen.
Och det är ju lite konstigt när man ska behöva stänga av säkerhetssystemen för att man ska kunna köra bilen. Då har man ju misslyckats.
Nej, men precis.
Det ska inte vara så.
Blir otroligt frustrerad. Hur är det i G9? Är det mycket plingande där också?
Ja, det är tusan det. Men jag tycker det är så roligt det här. Du vet, när man gör annonser för bilar eller vad som helst så tar man gärna citat från pressen. Och så tänkte jag, undra om den här kommer med ifrån Fredrik på tidningen Elbil. Jag vill kapa av mig benet. Betyg noll av kapade ben. Grejen med P7 är ju också, ja okej, okay, men det var ju det den skulle vara bra på, för den har ju inte så mycket annat som den är bra på, just för att den inte ska ha någonting annat den är bra på. Det är liksom hela grejen med den bilen. Du ska vara kung i framsätet. Så det har de lite att jobba på, är det korrekt uppfattat?
Ja, det har de. Ja. Det har de.
Ja.
Om man jämför med den första XPeng-bilen som kom till Sverige så har det blivit mycket bättre. Alltså de som aldrig lanserade här.
P5-an, ja. Just det.
De jobbar ju snabbt där borta, så att nästa generation som kommer att vara en annan nivå, tror jag.
Ja.
Jag kan ju tänka mig att de har ju hårdvaran, så mycket kan ju nog vara fixat.
Ja, jag tror det.
Med mjukvara. För jag tänker, bilen i sig är ju som sagt trevlig, det är fina materialval, ja, och det, och den har värmepump och ganska fin förbrukning när jag gjorde mitt räckviddstest och i blött väglag och det, så att grunden för en bra elbil finns där, men de har lite kvar,
kvar
att jobba precis. På
tal om räckviddstest och effektivitet, vad tror ni en XPeng G9 drar i 120 på motorväg i regn?
Jag vet, för du skickade en bild igår.
Fredrik fått svara.
24.
Ja, jag hör ju här att vi är inte enats om hur vi definierar vad heter det, förbrukning här. Men
med tanke på att alla bilar räknar per 100 km. Så.
Vilket är ju fel då. Men om vi räknar fel så är det 28 då.
Om man räknar rätt så är det 2,8 per mil. Då.
Om vi räknar rätt så är det 2,8. Ja, precis. Dra åt fandes. Jag har aldrig behövt liksom stanna. Det var länge sedan jag behövde stanna två gånger mellan Stockholm och Malmö av andra anledningen och köpa kaffe.
2,8 verkligen?
2,8, ja precis.
Helt plötsligt vart ju Audi e-tron liksom värsta snåldiesel.
Ja, det var 9 grader ute och 110 blandad körning. Det kan vara så att den, jag börjar fundera om det är så att den bromsar sig själv. För att den här bilen är, XPeng G9 är en jättetrevlig bil att köra på motorväg och köra i stan. Jag bara tänkte så här, vilken taxibil. Den har ju någon form av progressiv styrning som gör att du kan bara, det räcker med att du tittar på ratten så drar du en U-sväng liksom. Och den är bra att köra, den är bra kalibrerad. Sätter du i spotläge så tvärbromsar du. Bara genom att tänka att du ska bromsa. Medan som du har i normalläge eller eko så är det där snyggt kalibrerat. Detta är ekoläge för övrigt som jag kör i, ska sägas. Så att det var ingen fyrhjulsdrift på den permanent på motorväg. Utan det var ekoläge. Och där händer det knappt någonting när man trycker på gasen. Vilket är korrekt. Det ska du inte göra i ekoläge. Det ska vara tröttaste bilen som finns. Så att där har de fått till bra, tycker jag. Det här är ju en bil du ofta är två i. Kanske mer sådär. Jag vet inte, en P7 i alla fall, eller ännu fler. Så där tycker jag mittkonsolen där funkar bättre i G9 än vad jag i P7. Och man kan manspreda mer då, för det är ju en liksom bredare bil och sådär. Skärmen är stor och tydlig. Har absolut inga som helst problem med. Faktiskt riktigt trevlig. Den har ju typ alla appar. Den har till och med passen Disney Plus i sig.
Systemet baserar sig på Android från början, så att de har ju fått väldigt mycket gratis den vägen.
Precis, så det är väl Xplay, eller det är någon sån här som erbjuder alla de tjänsterna. Det är det som även Nio håller på att implementera, och det finns redan i denna bilen. Du kan sitta och kolla på det på den andra skärmen medan någon kör då, och jag som passagerare ser inte den skärmen. Vi har ju gått igenom det tidigare. Stor som ett as. Vilket är bra. Den laddar ju snabbt. Alltså det är lite så här, du vet, när man väl har sett 300 kW så bryr man inte sig så mycket om den ligger på 250 kW eller 325 kW eller vad det är liksom, du vet, det är så här, någonstans där börjar man inte bry sig så mycket, utan den laddar batteriet snabbt och prydligt.
Du såg alltså siffran 300 kW när du laddade.
Ja, den gick upp i det, men jag hann inte få upp mobilen innan den drog ner igen. Alltså, det kommer aldrig vara bevisat. 300 kW är skådat. Sen är plötsligt får du för sig att den går ner på 6 ampere, menar jag, förlåt. från 600 till 6 ampere och så står det att det tar 5 timmar och laddar, så får du någon hicka där. Det var lite roligt att se. Och sen är plötsligt fick för sig att den här en distans på 999 kilometer. Det var jävla VLTP, bättre än VLTP det kan jag säga. Alltså den får lite
hur stort är batteriet om den har 2,8 så kan man komma och åka 1000 kilometer liksom.
Ja. Precis.
Det är bra.
Ja, så är det ju. Men det är ju en buggfest utan dess like, det får man ju säga. Bilen är ju inte klar. Så här, jag har blivit lite mer liksom, alla de här bilarna måste gå igenom recensionsmangeln tror jag innan de blir bra. Så såg vi med Nio liksom, det var ju bara så här pinsamt och sen löste de allting och så var det en bra bil då. Och XPeng har ju inte riktigt lyckats få göra det nu, så här kommer det va. Men för helt plötsligt så den verkar vilja, den är, nu går vi in på då X-Pilot kallar de ju det. Och när jag sätter farthållaren på 120 då, så ibland så känner jag lite, nej men nu vill jag bromsa ner lite här för att ja... Det känns väl, det går väl lite för snabbt för mig liksom. Och så bromsar den ner där lite till 118-117 och sen okej. Okay, jaha, tack. Den har ju också det här irriterande att om jag har adaptiva farthållaren igång och så kommer jag nära en bil och så blinkar jag. Många bilar släpper ju adaptiva farthållarna eller minskar liksom hårdheten här. Här blev det alltså jävla inbromsning liksom, för jag har inte riktigt hunnit dra ut i vänster innan. Det är tokigt. Däremot så funkar det ju med dess sån här filbytarassistans, funkar ju riktigt bra. Du blinkar och så bara dör ett litet till vänster och så går den själv åt vänster. Och sen då, så när man bytt fil, så kommer ett litet sånt där achievement-ljud liksom. Och det lyckades fantastiskt bra. Och det där är det enda ljudet jag uppskattar med den bilen. Jag känner mig älskad varje gång jag har bytt fil och så får jag en bekräftelse att jag är duktig fast det är bilen som
ja,
är.
Ja. Just det, bekräftelseljudet börjar komma nu också.
just det, du har lyckats.
Självförtroende högande bilar.
Liksom. Exakt. Ja, visst. Men i övrigt så är det ju som ni säger, det är ju ljud och för allting. Särskilt då när X-Pilot går igång och går av. Det är ju det ljudet som det, så hade ju även Kia EV9 till exempel. Det måste försvinna, det ljudet. Fruktansvärt irriterande. XPeng jobbar ju också med talsyntes då, liksom att den är så här världens mest melankoliska röst berättar att nu måste jag fokusera på vägen här, bara för att jag liksom har tittat ner i förardisplayen för att ändra någonting eller bara ta någon information. Istället för något litet ljud då, så talar den ut att jag måste titta på den och sånt där ganska lång mening också som sägs då. Problemet med X-Pilot är också att den vill ju ta livet av mig. Och det är alltid tråkigt när bilar vill göra det. Liksom. Det är ju som en framtidsfilm. När jag har X-Pilot igång så, och den försöker ligga mitten av filen. Då så, när det är en avfart som kommer, då hände flera gånger. Då la den sig så att den ville dra ut i avfarten. Men så inser den att här kan jag ju inte göra. Och då lägger den sig mitt emellan avfarten och motorvägen. Och liksom, ni vet, rakt in ut i mellan avfarten och motorvägen. Det är väl lite skog där förhoppningsvis som tar emot den. När man susar ut där. Generellt sett känner jag mig extremt otrygg med X-Pilot. Den ligger också för mycket åt höger. Ja. Den ligger alldeles för mycket åt höger.
Och omkörningar är jätteläskiga att göra.
Ja, för om man särskilt om det, och är det en lastbil så är det nästan 100% i mitt fall blev det så när det var mörkt. Jag vet inte om det var regn, någonting var det, så blev nästan 100% att jag blinkar vänster och då kan jag använda den här körfältsbytarassistansen som kallar det, så att den gör det själv. Och sen så kommer den med nosen då, så den har långtradaren på högersidan, den håller på att köra om, och så bara tvärbromsar den. För den tror att det håller på, eller att den tror att den själv håller på att köra in i den. Ganska så jävla douchigt för de som ligger bakom mig kan jag säga.
Ja, jag hade ju en, när jag gjorde mitt räckviddstest här så låg jag 120 på E4 här. Och så hade jag en bil som la sig ganska nära mig bakom. Men ja, han la sig där. Jag kände att jag var ju tvungen att sakta ner så att han körde om mig. För att jag vågade inte ha honom så pass nära. För att jag visste, bilen kan ju tvärnita när som helst.
Ja. Jag hade en sån riktig spökbromsning också. Den bara drog liksom bromsen i rakt ner i mattan, rakt motorväg. Då låg ingen bakom mig.
Nej, och det är bara en tidsfråga innan alla de här bilarna som spökbromsar, och det har ju hänt tidigare, vet jag. Sen vet jag inte om man kom fram till att det var spökbroms eller inte, men det har ju ifrågasätts mer än en gång i alla fall, de här spökbromsarna och när man blir påkörd bakifrån liksom, och det finns ingenting som har gjort att bilen har bromsat.
Nej, men det har varit med många gånger med Tesla ja. 3, den här spökbromsen.
Ja, de var mest på det faktiskt, ja. Det blivit lite bättre.
Ja, jag tycker att det blev mycket bättre där, men jag, alltså, även Nios gamla bilar upplevde jag kunde spökbromsa, och nu Xpeng här. Jag törs ju knappt använda X-Pilot.
Nej, jag stängde av det ganska på en gång. Jag upptäckte att det här funkar inte bra någonstans.
Nej, precis.
Som du hade, Peter, de upplevelserna. Men sen var det ju dessutom att när du har på X-Pilot, då måste du ju sitta med händerna på ratten och titta rakt fram och koncentrera dig. För annars, så fort du gör någonting annat, så du har ju en kamera som tittar på dig, då vaknar ju datorn till liv och börjar tala om för dig hur du ska sätta tillbaka händerna på ratten, att du ska hålla höger på vägen, bla bla bla. Vad är då idén med den här? Vad ska man ha X-Pilot för då? Om man sen då måste sitta... Naturligtvis är det ansvaret ditt som förare, även om du har de här stödsystemen på. Men jag behöver ju inte ha någon som talar om för mig det hela tiden, bara 50 sekund. Det vet jag ju redan.
Nej, den är väldigt intensiv.
Ja, är väldigt intensiv.
G9 var inte så. För den blev någon kapacitiv ratt då.
Kan det vara så, ja, att den har... För G9 har väl inte massa sensorer på ratten.
Nej.
För kollar man på P7 här, så är det ett gäng sensorer som sitter på ratten. Så nu när jag kollade, satt och redigerade en räckviddstest här, och så kollade med kameran, då är det ju värsta diskokulan på ratten här, ja, för just, att det är typ 6 sensorer som håller på att blinka. Det ser man ju inte på riktigt, men i kameran där känns att det känns som att P7 har en annan typ av övervakning.
G9, utöver de här problemen, så är ju inte liksom, mjukvaran är lite felöversatt och lite tokig, men framförallt klockan i GPSen, den går på sommartid, så att det står att jag är framme en timme senare än vad jag skulle vara.
Det är, men Skåne lite, är inte det lite utomlands? Det
är lite, jag måste ställa om klockan när man åker ut i Skåne.
Fel tidszon där. Och lite så här konstiga översättningar, men generellt sett så G9 är en bra bil, en trevlig bil, en prisvärd bil, och får man bara ordning på det sista här nu, bara gör en mangling till av den mjukvaran, kalibrera liksom kanske då mer efter svenska förhållanden, eller vad det är nu som gör att uppvisa de här tokigheterna i X-Pilot, så G9 kommer leverera på det den har lovat, eller som det är, tror vi recensenter har lovat. Jättetrevlig bil att köra på alla sätt och vis, bortsett då från det precis vi har tagit upp då, och så drar den något så frenetiskt, så. Men det är en stor bil, så är det. Och så regnar det, alltså 2,8, det är nog ingen standardvärde på det. Jag återkommer när jag har kört i mindre ja. Väderkaos då. Mm. Ja. Och där, mina vänner, är vi klara med denna podd. Tack så mycket Fredrik Sandberg, Tidningen E-bil, för att du var med. Fyller 10 år i år, va? Firar ni på E-car Expo i Göteborg?
Ja, vi kommer fira på E-car Expo. Håll öronen öppna, det kommer bli en kul grej där i montern.
Spännande. Det ser vi fram emot, ja. Se mer
av. Ja, det ska ni få se. Det blir
och
kul.
Gillar ni, vill ni inte höra mer av Fredrik, för det kommer ni kunna göra fortsatt här i podden oavsett. Men vill ni läsa mer av Fredrik, så går det ju att prenumerera både på papperstidningen, och som digital prenumeration har ni också ju. Och digitala prenumerationen ingår då reklamfritt i elbilsveckan.
Exakt. Ja,
det mesta av mycket.
Och billigt är det också.
Och billigt är det också.
Ja. Kom och köp.
Ja. Ja, och vi hittar oss andra på Elbilsmagasinet för Kristoffer Gullins del, och för min del Peter Esse. Vi har också forumet Elbilsveckan, och sen har vi ju kanske den viktigaste resursen av dem alla. Alla så Dennis Klarin, ljudtekniker. Tack för att redigera detta. Vi hörs och vi ses nästa vecka. Hej.
Hej på er.
Hej på er.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.